Hej och välkomna till Bli säker-podden. Den här veckan ska vi prata om svenskt, brittiskt självskadebeteende. Och i detta fallet så handlar det om, ja, det handlar om Signal denna veckan bland annat.
Ja, precis. Vi kommer börja att prata om Signal med lite uppföljning och sen så kommer vi sluta att prata om Signal. Både start och slut av podden handlar om Signal. Den säkra meddelandeappen som vi dedikerade förra veckans huvudämne till. Och veckans avsnitt är precis som förra veckans avsnitt som vanligt producerat i samarbete mellan Nikka Systems och SSF Stöldskyddsföreningen med Säkerhetskollen.
Inspelat den 27 februari, släpps den 28 februari. Vi börjar med att konstatera att du fick lite konstruktiv feedback på förra avsnittet. Eller vi fick kanske, jag ska säga ändå. Men det är mest du. Om vissa påståenden runt Signal. Så jag ska väl gå igenom dem. Vi har klumpat ihop rätt många frågor och påstående till egentligen ett par, ja, fem feedback, sex va?
Mm. Fem frågor tror jag det blev fem i slutändan. Ja. Det är bundlat ihop så att det blir så korta och koncisa frågor som möjligt här i podden.
Och vi börjar med att konstatera att det finns tredjepartsappar för Signal.
Ja, det gör det. På Android har vi Molly. På skrivbordsoperativsystem har vi text.com. De funkar med Signal. Men det är inofficiella appar. Det är inte så att Signal, de som utvecklar Signal har de här inofficiella apparna i åtanke när de släpper nya versioner av Signal. Signal är en app, ett protokoll och en server som fungerar tillsammans. Men sen är det ju öppen källkod. Så vem som helst som är en duktig utvecklare kan skapa en egen Signal-app som fungerar med resten av Signal-infrastrukturen. Det hindrar inte de som utvecklar Signal, men de tar inte heller hänsyn till det. Det är inte som med Matrix till exempel. Med Matrix, då har du ju protokollet och sen så finns det appar som använder det protokollet. Vi har Element till exempel, vi har Cini. När det kommer nya versioner av Matrix-protokollet, då kan apparna dra nytta av de här nya funktionerna. Så apparna, de utvecklas parallellt med protokollet. Och det är samma sak med MLS, framtidens lösning för säker kommunikation. Det är ett protokoll och sen så kan det finnas hur många appar som helst som fungerar med det protokollet. Så utvecklas inte Signal, men ja, det finns absolut inofficiella appar för Signal.
Nyss nämnda Element har en webbapp.
Det stämmer. Jag sa förra veckan väldigt hastigt att om du vill använda Element så måste du skaffa en Matrix-app. Och ja, du behöver inte installera en sån app. Du kan köra Element rakt i webbläsaren, vilket jag faktiskt gjorde fram till ganska nyligen när jag stötte på lite för många problem med att efter att datorn hade varit i viloläge så funkade inte webbappen som den skulle. Så då installerade jag Electron-appen istället för att kommunicera på Matrix. Och vill ni hänga med mig och lite andra goa nördar på Matrix så lägger jag faktiskt en inbjudan till ett litet Matrix-rum som ni kanske vill gå med i som drivs av Kristoffer Strömblad.
Just det. Mm. Och det går att skapa permanenta inbjudningslänkar till Simplex.
Mm. Simplex var ytterligare ett alternativ som vi pratade om i förra veckans app. Och det stämmer att du kan skapa permanenta inbjudningslänkar som fungerar lite som ett telefonnummer eller ett användarnamn. Men inte riktigt. Alltså en permanent inbjudningslänk, för det första, det är inte lika tydligt hur den fungerar som det är med ett telefonnummer eller ett användarnamn. Vi har lärt oss att ett telefonnummer och ett användarnamn, det är någonting som identifierar oss. Det är inte lika enkelt med inbjudningslänkar, men absolut, det finns möjlighet att skapa permanenta inbjudningslänkar. Du väljer bara att den ska gälla för all evig framtid och så tar du inte bort den. Så det går att göra, men det är fortfarande inte en drop-in-ersättare till vanliga samtal och vanliga sms så som Signal är, eftersom att när du använder Signal då har du redan alla dina kontakter i din kontaktlista. Och om både du och dina kontakter använder Signal så hittar ni varandra helt automatiskt. tack vare telefonnummerkopplingen. Så blir det ju inte med Simplex, för där måste du då be om att få en inbjudningslänk, vilket är säkrare i vissa sammanhang. Men kom ihåg, vi pratade alltså om att hitta en drop-in-ersättare, någonting som fungerar rakt upp och ner för säker kommunikation istället för vanlig telefoni och vanliga sms.
Nu har ju frågorna eller påståendena handlat egentligen på marginalfrågor, men nu kommer till en riktigt intressant och bra fråga. Karin Melnicka, min goda herre, du har ju sagt att man inte ska ge appar behörighet till att läsa kontaktlistan.
Mm. Det har jag sagt väldigt många gånger under de 289 avsnitt som vi har producerat av Bli säker på den hittills. Och det stämmer. Du ska vara jätteförsiktig med att ge ut din kontaktlista till appar. Om en app ber om att få åtkomst till din kontaktlista så ska ryggmärgsreflexen vara nej. Och sen så finns det ett undantag. Och det är Signal, för att Signal har byggt en säker lösning som heter Private Contact Discovery, som gör att du kan via din kontaktlistas telefonnummer hitta andra användare som använder Signal utan att de som driver Signal får tillgång till din kontaktlista. Så de har byggt ett säkert sätt för att matcha ihop vem som har vem i respektive kontaktlista utan att de som driver den underliggande tjänsten kan få åtkomst till telefonnumren och därigenom börja pussla ihop vem som har kontakt med vem. Så när det gäller just den rekommendationen att du ska vara väldigt restriktiv med att ge appar behörighet till din kontaktlista, då stämmer det. Men Signal är ett av undantagen eftersom de har byggt den här lösningen just för att de ska kunna para ihop vem som har kontakt med vem utan att avslöja vem som har kontakt med vem.
Signal har drabbats av nätfiskeattacker.
Det stämmer också, och det här borde vi ha tagit upp förra veckan om vi hade spelat in som vanligt på torsdagen. Men förra veckan då spelade vi ju in tidigt i veckan, så då visste vi inte om det här än. Det var Google som den 19 februari gick ut med en nyhet där de berättade att, citat översatt till svenska, Google Threat Intelligence Group har observerat ökade försök från flera Rysslands anknutna hotaktörer att kompromettera signalkonton som används av personer av intresse för ryska underrättelsetjänster. Slutcitat. Och det de hade upptäckt, det var att de här ryska grupperna, de försökte nätfiska signalkonton. Det var inte så att det fanns någon sårbarhet i Signal, utan här var det ryska aktörer som försökte nätfiska Signal-användare. När du, Peter, började använda Signal på din dator, kommer du ihåg hur du gjorde då?
Jag scannade en QR-kod.
Exakt. Du valde att du skulle para ihop din dator med ditt befintliga Signal-konto som du hade på din mobiltelefon.
Mm.
Det var alltså inte så att du loggade in med användarnamn och lösenord på datorn, utan du parade ihop din mobiltelefon med din dator genom att skanna en QR-kod som visades på datorskärmen. Och efter att du har gjort det så har ju alla meddelanden som har skickats till dig kommit till både din dator och din mobiltelefon, eller hur?
Yep.
Ja. Vilket för övrigt är en av de sakerna som skiljer mellan Signal och Simplex. En av de sakerna som jag stör mig med när det gäller Simplex, det är att om jag vill använda skrivbordsversionen av Simplex för det konto som jag har på min mobiltelefon, då kan jag bara spegla det jag har i mobiltelefonen till datorn, och appen måste vara igång på mobiltelefonen för att jag ska se det på datorn. Så det är väldigt opraktiskt.
Så jobbar vi inte.
Nej, med Simplex så är det är bara en nödlösning. Egentligen har Simplex inte något ordentligt stöd för att vara inloggad på flera enheter samtidigt. Men Signal har det. Och det vi ska komma ihåg, det är alltså att från och med det tillfället då du parade ihop dina enheter, så kommer alla meddelanden som skickas till dig som signalanvändare både till din mobiltelefon och till din dator. Det som bedragarna gjorde, det var att de utförde nätfiskeattacker där de lurade användare att para ihop bedragarnas dator med sitt signalkonto. Så bedragarna, de satte upp nätfiskeattacker där det stod till exempel gå med i den här gruppen. Men instruktionen för att gå med i gruppen, det var para ihop den här datorn med ditt signalkonto. Lägg till den här datorn som ett länkat signalkonto. Och det som hände då, det var ju att från den stunden så hade angriparna en dator som fick alla meddelanden som gick till den signalanvändaren. Men det här är alltså traditionellt nätfiske, och det vi gör för att undvika att någon ska falla offer för det, det är ju dels att informera om att det här är en risk som finns, alltså bedragare försöker lura dig att länka ihop deras dator med ditt signalkonto. Och sen har Signal också vidtagit två stycken åtgärder. För det första har de lagt till krav på att man bekräftar länkningen med skärm, med Face ID eller Touch ID eller biometrisk fingeravtrycks- eller ansiktsupplåsning. Och sen har de lagt till så att Signal-appen skickar en liten notis efter ett slumpvis antal valt timmar som påminner användaren om att vill du verkligen lägga till den där datorn som du precis la till? Två stycken små simpla åtgärder som Signal har lagt till i en uppdatering enligt Wired. Så passa på att uppdatera till den senaste versionen av Signal. Kom ihåg att bedragare försöker lura dig att länka deras länka angripares datorer till ditt signalkonto. Och om du är orolig för att du skulle ha gjort det, då kan du öppna din signalapp på mobiltelefonen och se ifall du har några länkade enheter. Har du inga länkade enheter så har du inte blivit lurad. Men kom ihåg, var försiktig i och med att vi ser den här typen av nätfiskeförsök. Och givetvis också stort tack till alla er som har skickat in feedback efter förra veckans avsnitt.
5 enheter kan man länka ihop, upptäckte jag när jag skulle länka ihop den sjätte.
Har du 6 enheter som du vill ha signal på?
Jag har 6 datorer.
Har du 6 datorer? Eller 5 datorer plus mobiltelefon?
Nej. 6 datorer.
Hur i hela friden har du 6 datorer?
Kontoret hemma, bärbara datorn, kontoret här, lägenheten, sommarstugan. Jag undrar var den sjätte är någonstans.
Du har för många datorer i alla fall.
Det... Jag tänker så. WhatsApp är ännu värre. Det är bara 4 stycken enheter.
Ja, men som du sa själv, varför använda WhatsApp när originalet finns?
Ja, precis. Ja,
original and best.
Från 5 till 4 till 3 goda nyheter. Det var alltså ett helt nytt hopp här till en helt nytt innehåll. För vi ska glädja oss med att Obsidian nu är gratis ihop med 2 andra roliga nyheter. Men vi börjar med Obsidian.
Ja. Och jag kan bara säga att vi har pratat om så många tråkiga saker, så jag plockade fram 3 stycken goda nyheter som har hänt under den senaste veckan, bara för att det är lite glädjande. Obsidian, vad är det?
Obsidian är det, om jag kallar det anteckningsprogram, får jag stryk då?
Absolut inte. Det är den anteckningsapp som vi använder för att hålla koll på vad vi ska prata om.
Ja, men du brukar prata om Second Brain och annat avancerat.
Ja, det är ju för att Obsidian gör att du kan bygga en Second Brain, men du kan använda det som en helt vanlig anteckningsapp också.
Ja, men då klarar jag mig. Mm. Och den är nice.
Ja, det är den definitivt. Och nu så är den till och med gratis för företag. Tidigare så var den gratis för privatpersoner och egenföretagare. Nu är den också gratis för företag. Obsidian skrev förra veckan att, citat fritt översatt till svenska, från och med idag är Obsidian Commercial-licensen valfri. Paus. Det var så den licens som tidigare krävdes för att man skulle få använda den i företagssammanhang. Fortsättning. Vem som helst kan använda Obsidian för arbete gratis. Om Obsidian gynnar din organisation kan du fortfarande köpa kommersiella licenser för att stödja utvecklingen. Inget annat förändras. Inget konto krävs. Inga annonser. Ingen spåning. Inga dolda villkor. Slutcitat.
Härliga tider.
Verkligen.
Ja.
Vi kan ju nämnas, sen så säljer Obsidian andra tjänster också, vilket är så som de då kommer fortsätta tjäna pengar. Till exempel synkfunktionen för att kunna synkronisera Obsidian-anteckningar mellan flera enheter. Och de har också en bloggfunktion för att man ska kunna publicera blogginlägg direkt via Obsidian. Båda de sakerna är tilläggstjänster som kostar oavsett om du är privatperson eller företagare. Och jag nämner det specifikt med anledning av någonting vi kommer till i veckans huvudämne. För alla som använder iPhone ska tänka på att om de vill använda Obsidian för att synkronisera anteckningar mellan sina iOS-enheter, då kan de bara välja mellan att antingen köra Obsidian Sync, som är Obsidians synklösning, eller iCloud. Och varför det är viktigt, det kommer vi till i veckans huvudämne. Men vi har två goda nyheter kvar.
Ja, hackad på SVT Play låter ju lite allvarligt. Men det är alltså programmet Hackad som är tillbaka på SVT Play.
Ja, det, bland annat har medlemmarna i säkerhetsbubblan gjort en strålande insats för att försöka påverka SVT att lägga upp den här fantastiska tv-serien igen. Så missade du tv-serien Hackad förra gången den låg på SVT Play, så ligger den där nu igen i ett halvår till och med den 21 augusti. Och där kan ni se hur Linus Kvarnhammar, David Jacobi, Ginny Ramsmark och Jesper Larsson undersöker olika IT-säkerhetsrelaterade ämnen. Den är definitivt värd att kolla på. Och om ni tycker Jesper Larsson, låter inte det väldigt bekant? Jo, det gör det, för att han driver ju, eller med och driver Säkerhetspodcasten. Den IT-säkerhetspodd i Sverige som har kört längst. Vi lägger en länk till den i våra show notes. Och om ni tycker att Linus Kvarnhammar låter bekant, så är det ju för att han har gästat Bli Säker-podden. Det gjorde han november 2021 i avsnitt 142. Och hör och häpna, vi lägger en länk i show notes till det avsnittet också.
Ja, och nu till Bitwarden.
Ja.
För där kan vi dra och släppa föremål på datorn.
Precis, dra och släppa och dra mig baklänges. Alltså, lösenordshanteraren Bitwarden. Vi har pratat om den i åratal. Och jag trodde att jag kände till alla funktioner som fanns i den. Och sen hittar jag ett Reddit-inlägg där jag bara snavar över att någon beskriver en funktion som jag inte hade en aning om att existera. Och eftersom jag inte kände till det, så misstänker jag att det finns fler som inte heller känner till den här fantastiska funktionen i Bitwarden på datorn. För i webbläsaren så kan du ju ha Bitwarden för att fylla i dina lösenord automatiskt på webbplatserna som du besöker. Men ibland vill du ju logga in i en app på datorn, en app som inte är webbläsaren. Och fram tills nu har jag då fått öppna vanliga Bitwarden-appen på datorn, kopiera användarnamn, klistra in användarnamn, kopiera lösenord, klistra in lösenord. Helt i onödan. För i Bitwarden-appen kan man ta tag i användarfältet och dra det till appen där det ska in. Och göra likadant med lösenord. Så man tar bara dra och släpp.
Så glad.
Alltså, en sån här funktion som jag inte visste att fanns, men som kommer underlätta enormt. Om alla ni kände till den, grattis. Men jag, trots att jag har använt Bitwarden i så många år, hade ingen aning om den.
Nej. Och om ni visste om det och inte meddelat Kalle Menicka det, så då blir det, tar vi bort guldstjärnan.
Ja, precis. Det blir bakläxa om man inte har informerat.
Bakläxa. Låt oss gå in på veckans huvudämne. Svensk-brittiskt självskadebeteende. Och vi ska ju börja och sluta med Signal, sa vi. Men vi är inte riktigt i slutet ännu.
Mm. För det första, nu är vi då färdiga med det roliga, så nu blir det tråkigt igen, så att ni känner att det här är liksom en vanlig fredagsmorgon där vi förstör stämningen. Och vi ska förstöra stämningen genom att prata om två saker. Det första ämnet har jag gett namnet "Begär en bakdörr så skadar ni bara er själva". Och det andra ämnet har jag benämnt "Begär en bakdörr så skadar ni bara er själva". Två exempel på samma sak från den senaste veckan. Den första saken, den handlar om det som Apple har gjort efter Washington Posts avslöjande. I avsnitt 287, då pratade vi om att Washington Post avslöjade att Storbritannien krävde att Apple skulle bygga in bakdörrar i sin molntjänst iCloud, så att Apple skulle kunna lämna ut information till brottsbekämpande myndigheter även om informationen var totalstreckskrypterad, alltså krypterad så att bara användaren själv kunde komma åt informationen. Det är ju den funktionen som Apple kallar avancerat dataskydd, det framförallt handlar om. Avancerat dataskydd gör att nästan allt som användaren lagrar i Apples molntjänst, förutom mail, kalendrar och kontakter, jag lägger en länk till hela översikten i våra show notes, men jag tror att det är de tre sakerna. Allt annat lagras så att bara användaren själv kan komma åt det om användaren har aktiverat avancerat dataskydd. då kan Apple inte komma åt det längre. Och avancerat dataskydd är avstängt som standard, så användaren måste slå på det. Och givetvis påminner jag om att passa på att slå på funktionen på din mobiltelefon eller på din Mac nu. Men det som Washington Post avslöjade var alltså att Storbritannien, de tyckte nej, det här är inte okej. Apple ska kunna lämna ut all information till brottsbekämpande myndigheter, så vi kan inte acceptera detta. Det pratade vi om i avsnitt 287, men i fredags, då var jag på väg hem från Tech-arenan där jag och SSF Stöldskyddsföreningen hade varit och pratat om säkerhet för små och medelstora företag. Och när jag promenerar hem, då ser jag en notis från BBC som gjorde mig så glad att jag tänkte, jag måste spela in en TikTok-film om det här. Och det är ganska stort, för att jag finns inte på, eller jag har ett TikTok-konto, men jag har inte lagt upp någonting. Men jag tänkte, det här blir min första TikTok-film. Sen insåg jag att jag inte är en bra TikTokare, så jag la inte upp den i alla fall. Men alltså, du måste förstå sånt. Alltså, sån glädje, sån skadeglädje jag kände när jag såg den här nyheten från BBC. För vi pratade ju i avsnittet om vad Apple kunde göra för att åtgärda det här problemet. Och den första saken som Apple har gjort, det är att de i fredags stängde av funktionen för britter att aktivera avancerat dataskydd och meddelade att funktionen kommer tas bort för brittiska användare någon gång i framtiden. Så när Storbritannien klampar in och säger ni måste bygga in bakdörrar så att vi kan komma åt informationen, då svarade Apple med att ja, om ni kräver det så gör vi väl det för de brittiska användarna då. Så britterna krävde bakdörrar. Och det enda resultatet var att brittiska användare blev mindre säkra. För nu är brittiska användarna de enda som inte kan lagra information säkert i Apples molntjänst. Vi andra användare, vi kan fortfarande göra det. Men de som krävde att det skulle byggas in bakdörrar, alltså de som krävde att Apple skulle bygga in en sårbarhet, de har inte längre åtkomst till att lagra information säkert.
Fast det var inte... Jag är inte riktigt med på vad det positiva detta är. Det var ju inte brittiska folket som krävde det. Det var ju opportunistiska politiker.
Ja, men alltså det är ju brittiska folket som bestämmer vilka politiker de har. Vi i resten av världen, vi kan inte rösta på vilka politiker som ska styra i Storbritannien.
Det är ju en rejäl förenkling med tanke på att i de här frågorna så tenderar det vara ganska svårt att veta vad politikerna står. Ja. Det har ju visat sig vara väldigt, väldigt svårt. Mm. Det är, samma partier kan rösta i olika beroende på vilket parlament det är. Det har vi ju sett i Europaparlamentet och Sverige. Offrarna här är ju den brittiska befolkningen. Ju.
Ja, absolut. Det har du helt rätt i. Offret är brittiska folket. Men när jag såg att det var britter som blev sura på Apple, då kunde jag verkligen inte förstå varför de blev sura på Apple. För vad skulle Apple göra? Som vi pratade om i det avsnittet så måste ju Apple sätta hårt mot hårt. Och första saken de kan göra för att i alla fall skicka ett tydligt budskap, det är att visa, om ni vill ha bakdörrar så blir det inte några bakdörrar, men ni kan få en entrédörr istället, men den entrédörren öppnar bara informationen till liksom brittiska folkets data.
Ja. Nej, på det sättet att britterna försökte utöka sitt digitala imperium igen. Det kom ju på skam, men halva nöjet är ju att bevaka sin egen befolkning, och där har ju någonstans övervakningsförespråkarna vunnit en delseger här ju i Storbritannien.
Ja, och det är någonting som vi absolut måste ta med oss, alltså hela svenska folket, se vad som händer i Storbritannien,
ja.
Se vad som händer ifall det inte stoppas, om de här massövervakningsförslagen inte stoppas, då ser ni vad konsekvenserna blir. Och ja, det är självfallet elakt om jag var så skadeglädj på britternas bekostnad, för det är ju väldigt många britter som absolut inte har bett om att få det här, men det är bara britterna som kan göra någonting åt det, och vi vet fortfarande inte var det här slutar, för att när det kommer till det här kravet som Apple ställde, då var det enligt Washington Post krav på global åtkomst, alltså brittiska underrättelsemyndigheter eller brottsbekämpande myndigheter, jag minns inte vilket av de två, skulle ha åtkomst till all information i hela världen. Och om Apples motreaktion nu inte är tillräcklig, om inte den skapar tillräcklig debatt i Storbritannien, då kan det mycket väl leda till att Apple helt enkelt måste lämna Storbritannien. Ja. För här kan ju Storbritannien sätta hårt mot hårt och säga, ni får inte sälja era produkter om ni inte ger oss bakdörrar. Så det kan bli resultatet. Men jag får ändå säga att Apple gjorde det bästa av situationen här.
Ja.
Så om det är någon som britterna ska vara sur på, så är det deras egna politiker.
100%.
Jag vill också poängtera här att det här alltså bara påverkar avancerat dataskydd. Det finns ju flera saker som är totalsträckskrypterade i Apples moln oavsett vad. Till exempel iCloud-nyckelringen som du kan ha som lösenordshanterare, dina hälsouppgifter, betalningsinformation, ordförrådet och FaceTime. Det är några av de sakerna som alltid är totalsträckskrypterade oavsett vad.
I ordförrådet alltså?
Ja, du vet, när du har skrivit saker på ditt iOS-tangentbord så har ju det lärt sig lite.
Absolut, ja.
Men jag vill flagga upp här för att, som vi sa i förra veckans avsnitt, om en av parterna i en iMessage-konversation har aktiverat säkerhetskopiering till iCloud och inte aktiverat dataskydd, avancerat dataskydd, då kan Apple komma åt de meddelandena. Och det finns ingen möjlighet för de övriga delarna av en konversation, de övriga parterna av en konversation, att se ifall det är någon av dem som är med i konversationen som inte har aktiverat avancerat dataskydd. Eller inte kan aktivera avancerat dataskydd. Nu kan man ju se det på profilbilden på några. Sitter de där liksom och slafsar eelpie och liknande, då vet man, okej, det där är britter.
Nu gick vi över gränsen här. Vi får nog ta hem det här till Sverige nu, känner jag.
Jag vill bara flagga upp en sista sak till också. Och det är att om det här skulle sprida sig i resten av världen, så är det jätteviktigt att Apple nu till nästa version av iOS och iPadOS lägger till en ny funktion. Och det är möjligheten för andra tjänsteleverantörer att erbjuda molnlagring på samma villkor som iCloud. För när det kommer till exempel Obsidian som vi pratade om tidigare, då kan du på iOS bara välja mellan att spara filer i det moln som appen i sig har stöd för, vilket är Obsidians totalsträckskrypterade moln, eller Apples. Och när du ska säkerhetskopiera din mobiltelefon och du vill ha med allt, då är det bara iCloud som gäller. Så här måste Apple bygga in stöd i iOS och iPadOS så att andra tjänsteleverantörer kan erbjuda molnlagring på samma villkor. För om det här sprider sig i världen att Apple inte får erbjuda totalsträckskrypterad lagring, då måste vi ha möjlighet att byta vilken molntjänst som vi säkerhetskopierar till och vilken molntjänst som vi synkroniserar filer genom. Det finns ju begränsat stöd i iOS redan idag, men det måste bli lika långtgående som det är på Android, så att vi till exempel kan säga, ja okej, vi får inte längre lagra saker säkert i Apples moln, då byter vi till att lagra allting på Proton Drive istället, till exempel. Nu kan vi gå tillbaka till Sverige.
Nu går vi, det blir lokalt.
Ja.
Även om det är också väldigt tråkiga nyheter, som i och för sig inte var så stor nyhet egentligen. Vi har ju vetat detta hela tiden. Det handlar ju att om nuvarande förslag, regering får som de vill, och att bryta totalsträckskrypteringen, ja då lämnar Signal Sverige.
Exakt. Det här var absolut ingen nyhet. Vi visste redan att om det skulle vara så att vår svenska regering kräver bakdörrar, då lämnar Signal Sverige. Det är inte konstigare än så. Precis som i Storbritannien. Okej, om ni kräver bakdörrar, ja då är ni de enda som inte får använda den här tjänsten. Men även om det inte var en nyhet, så lyfter vi det. För att det var någonting annat som var en nyhet. Nämligen att det här blev en nyhet.
Ja,
för vi har inte sett det här. Alltså, det här blev... SVT hade det som första inslag i en rapportsändning. Och de gjorde en lång intervju i Aktuellt. Där de hade med Signals vd Meredith Whittaker. Som gjorde en strålande insats. Hon är helt fantastisk. Jag har en girl crush på henne. Kan jag ha en girl crush förresten?
Har du en girl crush på girlen?
det här får vi klippa bort. Ni förstår vad jag menar. Alltså, hon är fantastisk. Och Måns Jonasson från Internetstiftelsen var med där också och gjorde en strålande insats. Där de förklarade att om det byggs in bakdörrar, då kan det utnyttjas av illsinniga aktörer också. Därför kan vi inte bygga in bakdörrar. Antingen så finns det inga bakdörrar och vi kan kommunicera säkert, eller så finns det bakdörrar och då kan vi inte kommunicera säkert. Det här är jag så glad att blev en riksnyhet. Det blev mer än en riksnyhet. Det blev en internationell nyhet. Det skrevs om det i flera tidningar på engelska, i dansk press, i norsk press. Så jätteroligt att se att det faktiskt nu äntligen blev en diskussion. Vilket jag tror att hänger delvis ihop med den här nyheten där
Försvarsmakten, gick ut då.
Deras instruktion om använd signal. Så det liksom, kontrasten blev så tydlig. Politiker kräver bakdörrar och vi vill samtidigt kunna kommunicera säkert. Politiker vill att det ska vara omöjligt att kommunicera säkert. Försvarsmakten instruerar alla att kommunicera säkert. Så det blev en nyhet trots att inte budskapet var en nyhet. Sen så fick jag från flera lyssnare och även andra som skrev troligtvis bara för att de är medlemmar i säkerhetsbubblan frågor om vad innebär det att Signal lämnar Sverige? Och vad kan Sverige göra om Signal vägrar bygga in bakdörrar? Och det vet vi inte riktigt. Alltså, kollar vi vad som står i lagrådsremissen så står det att de appar som påverkas är de som kommunicerar så att det skickas data från eller mottas via en IP-adress i Sverige. Så det handlar alltså inte om att det är en app som är översatt till svenska eller att det är en app som drivs av ett svenskt bolag, utan här påverkas alla de allmänt tillgängliga nummeroberoende, interpersonella kommunikationstjänsterna som skickar och tar emot information via IP-adresser i Sverige. Men vad som händer, det är väldigt oklart. Hela förslaget saknar ju verklighetsförankring. Så det är svårt att veta vad konsekvenserna blir. Det skulle kunna innebära att Sverige kräver att Apple och Google plockar bort appen ur appbutikerna så att den inte finns att ladda ner från App Store och från Google Play. Men i så fall kan vi ju sideloada den. Det går ju både på Android och iPhone numera att installera appen från en annan källa.
Så nördarna och gängkriminella då vet hur man gör?
Det där är jättebra att du säger faktiskt. För det är precis det som händer. Vilka är det som kommer kunna skydda sig i så fall? Jo, det är de som verkligen bryr sig om informationssäkerhet och de kriminella. Så de enda som faktiskt blir övervakade, det är de stackarna som är majoriteten av folket som bara får välja osäkra eller mindre säkra appar för att kommunicera. Du vet, Telegram och sånt skräp som inte totalstreckskrypterar som standard. Fick med en känga till Telegram där igen. Troligtvis hade Telegram förbjudits också eftersom Telegram stödjer totalstreckskryptering även om deras implementation är väldigt dålig. Men i alla fall, det är ett alternativ att det kanske slutar där, men vi vet inte. Ett annat alternativ är att operatörerna måste blockera Signals IP-adresser så att Signal-appen inte funkar i Sverige. Om du inte väljer att använda en VPN-tjänst eller aktivera läget för att kringgå censur som finns inbyggt i appen just för att kunna kringgå censur. Det är bra om du till exempel är i vi ska se här. Det är bra om du är i Egypten, Förenade Arabemiraten, Oman, Qatar, Iran, Kuba, Uzbekistan, Venezuela eller Pakistan. Mm. Och inom kort kanske också då Sverige.
Ja, det är ett gäng man vill bli förknippad med.
Precis.
Ja, men jag bara innan vi går vidare här. Man blir lite matt också för det blir så absurt. Det spelar ju nästan ingen roll om det här lagsförslaget går igenom. För att på något sätt så känns det som att det kommer i så fall sluta med att det bara hindras från App Store eller någonting. För att allting annat är för komplicerat.
Ja, och det handlar inte bara om att det är tekniskt svårt utan också juridiskt svårt. Till exempel om Sverige skulle kräva att ni som driver Signal ni får inte registrera några svenska telefonnummer. Ni får inte tillåta någon registrera sig med ett plus 46-nummer. Varför skulle Signal bry sig? Vad har Sverige att sätta emot?
Får vi registrera ett danskt nummer då? Kan vi köra här nere med god trovärdighet? Och sen när man kommer upp till Stenungsund där så går det bra med plus 47 istället då, norska. Och sen och söka. Stockholmarna får väl söka hjälp på Åland då, tänker jag.
Mm. Men, så vad kommer hända? Vi vet inte. Vi kommer nog inte heller veta förrän några besked faktiskt lämnas rent konkret. För det här förslaget, det är vansinnigt från start till slut.
Det kommer falla, jag är övertygad om. Försvarsmakten verkar ju ha makten att både stoppa vindkraftsutbyggnad och annat i nationell säkerhetens namn. Så att det här kommer, jag tror att det här faller.
Jag hoppas innerligt att du har rätt, Peter. Och framtiden kommer utvisa om du har det eller inte. Låt oss hålla tummarna för att vi om några poddavsnitt kan meddela att våra svenska politiker lyssnade på Försvarsmakten. Och med tanke på Sveriges säkerhet och omvärldsläget som vi ser just nu, så instämmer de i att vi ska behålla möjligheten att kommunicera säkert. Men vill ni veta om det blev framtiden eller inte, så gör ni klokt i att prenumerera på podden, för vi kommer självfallet att fortsätta bevaka det här ämnet och varenda vecka släppa ett nytt avsnitt av podden som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att du har lyssnat.